Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till Svenska FPL-podden avsnitt 176. Vi ska kolla lite på våra nuvarande drafts, komma med lite feedback till varandra. Vi spelar in måndagen den 18 juli så det är ett tag kvar och jag vet inte hur det är för dig Fredrik, men min draft har ändrats lite men ja, den är ändå liksom, kärnan är kvar så att jag tror att något sånt här kommer förmodligen min draft se ut. Men vi har ju en del försångsmatcher kvar och det kan hända en hel del på transfermarknaden och liknande som ändrar saker. Och vi kommer ju ha ett avsnitt mycket närmare deadline där vi mer eller mindre tar ut våra lag. Men nuvarande draft ska diskuteras idag Fredrik. Och hur känner du för det? Vi har ju inte pratat någonting med varandra om våra egna tankar kring laguttagning och sådär.
Nej men precis, och det känns ju spännande. Jag håller med dig om att när man har suttit och fingrat och gjort olika typer av drafts och screenshotat och sparat ner i telefonen så känns det inte som att det har liksom sett helt olika ut. Det är väl lite olika strukturmässigt där, hur ändrar man en spelare så slår det över på två, tre, kanske fyra andra. Men jag håller med dig, kärnan är ungefär densamma och då ska det bli väldigt intressant att se hur mycket det skiljer eller om vi är på exakt samma spår eftersom vi, som du nämnde, jag har liksom inte avslöjat någonting till varandra innan.
Nej, precis. Vi ska säga det till alla som är nya lyssnare. Om ni inte har gått med i vår liga, poddligan, så se till att göra det. Ligakoden är 5DZAIV och man hittar den på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Helt gratis att vara med, jättefina priser från våra partners och varför inte rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Glenn Sportsbar och Netshirt som säljer vår merch. Och sist men inte minst Superclub. Och Fredrik, vi har ju lite roliga nyheter. Vi har nämnt det tidigare att Superclub kommer vara med och ge bort spel i månadspris till bästa manager i poddligan varje månad. Men vi ska väl köra en utlottning utav ett spel, va?
Ja, men absolut. Vi hintade ju lite om det i förra podden. Vi ser till att göra så att alla er som stöttar oss via patreon.com/svenskafpl, ni är med och har en, två eller tre lotter i en utlottning om ett brädspel från Superclub. Som ju är, tänk er Football Manager, de liksom lite mer taktiska bitarna i ett FIFA fast som i ett brädspel. Så det tänker vi att vi kommer låta ut till våra Patreons. Och för att vara med i utlottningen så bör man bli Patreon innan deadline för Game Week 1. Och då har vi ju tre Patreon-nivåer. Det är Bench Boost, då stöttar man oss med 25 kronor i månaden. Och då får man en lott i det här lotteriet. Free Hit, 35 kronor i månaden. Då får man två lotter. Och Wildcard, då är det 50 kronor i månaden och då får man tre lotter i det här gigantiska lotteriet som vi ska rodda när deadline för Game Week 1 har gått. Och vi får en del frågor om vi själva har provat det här spelet. Det har vi inte gjort, men så fort vi ses Alex så är jag riktigt sugen på att testa det här spelet. Jag vet inte vad du säger.
Jo men verkligen, det är klart vi ska göra det. Jag har länge varit sugen på det och faktiskt beställt ett spel så att det är någonting vi borde kunna lösa tycker jag. Ska vi säga det, utöver att vara med i den här utlottningen så kommer vi ha en flertal massa utlottningar. Vi har en Patreon-liga med pris. Vi har vår Messenger-tråd som vi brukar slå ett starkt slag för. Det är full aktivitet där. Folk jämför sina drafts, lägger ut en del frågor. Man får lite rapporter från försäsong och så. Väldigt bra. Jag ska också köra en Discord på torsdag kväll där jag hoppas att så många Patreons som möjligt vill vara med. Där jag tänkte att man som Patreon kan skicka in sin draft och så kan jag ge min feedback på den. Har man några frågor eller funderingar, det är ju liksom ett samtal fram och tillbaka. Så man kan diskutera där såklart jag ger feedback, men även övriga patrons kan komma med feedback eller ja, ge sin syn på olika val man står inför. Så någon gång torsdag kväll, det kommer komma ut info om det på Facebook och det kommer komma ut i Patreon-tråden lite mer om exakt tid. Men torsdag kväll, så gå in på patreon.com/svenskafpl och stötta oss där gärna. Vi är jättetacksamma för alla som gör det och ja, hoppas kunna ge mycket tillbaka. Men... ja, det om Patreon. Innan vi hoppar in i draften skulle jag också vilja slå ett jättestort slag för den liga som vi har tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar, det vill säga Glennligan i fantasy. Den kostar 250 kronor att vara med i, men då har man ju chans på jättemycket fina resor till England för att kolla fotboll. Den som vinner månadspris varje månad får åka till England tillsammans med en kompis med flyg, boende och matchbiljetter till olika matcher i England. Jag tror, visst var det så att de gick ut med att augustipriset skulle gå till London för att se Spurs, va Fredrik?
Mm, jag tyckte de nämnde det, så att det kommer bli riktigt, riktigt schyssta resor att tävla om. Och som sagt, de tävlingarna lever ju under hela säsongen. Så att Glennligan, vi slog ett väldigt hårt slag för den i senaste avsnittet där när vi pratade med Joakim Längerot. Men det kan inte sägas nog att se till att gå med i den. Det kommer ni inte ångra.
Yes, det gäller alltså att gå med innan deadline för Game Week 1. Och man swishar 250 kronor till ett swishnummer som ni hittar på vår Facebook-sida. Och där hittar ni även ligakoden och i swishen skriver man sitt lagnamn och allting sånt. All info finns på Facebook-sidan Svenska FPL-podden. Nu hoppar vi in i avsnittet och... Fredrik, jag tänkte ju som sagt att vi ska gå igenom våra drafts, jag och du, och sen så pratar vi ner lite grann. Hur känner du, vill du börja eller ska jag bara hoppa rätt in i mitt bygge?
Men hoppa in i ditt bygge du, så kommer jag med mitt efteråt, så får vi se hur mycket, vad som skiljer och om det är exakt lika. Det kanske är karbonkopia.
Ja, det skulle jag inte tro, men det finns nog stora likheter och du får väl dra igång motorsågen, men låt mig presentera det först. Och då drar jag det så som jag tänkt ställa upp det i Game Week 1, alltså min första elva. Jag kan snabbt dra igenom bänken sen, men det är rätt ointressant och jag har gått så billigt man bara kan. Jag har valt att ställa upp laget i en 4-4-2 till slut. Och jag börjar med Ederson i mål. Jag har pratat om det tidigare. Jag tycker att FPL har lyckats med prissättningen på målvakterna i år. Och jag tycker jag får ihop ett rätt bra lag med en 5,5 målvakt där bak. Och Ederson tycker jag är det bästa målvaktsalternativet. Om målvakterna hade varit liksom prisade likadant allihopa hade jag velat sitta med Ederson. Och jag har råd att ha honom och ändå få ihop ett bra bygge. Och då gör jag det. Vi kan ta en diskussion om det lite längre fram. Men så har jag gjort. Jag har även valt att dubbla upp City-defensiven. Men det är inte en Joao Cancelo som sitter där. Utan det är Ruben Dias. Jag saknar 1,0. Jag skulle såklart lätt kunna få in Cancelo. Om jag supergärna vill ha det. Genom att gå på en 4,5 målvakt. Men jag vill dubbla upp City-defensiven. Och tror att Dias kommer vara gjuten i det där mittförsvaret. Vi har sett en Stone som inte följer med på försäsongsturné. Vi har en Laporte som dras med lite småskador. Och även när alla är friska så är Dias den viktigaste kuggen i mittförsvaret, precis som Van Dijk är i Liverpool. Tillsammans med Dias har vi även Trent Alexander-Arnold som verkligen har suttit i varje bygge och kommer, om man inte skadar sig, sitta i mitt bygge för Game Week 1 och förmodligen hela vägen fram till Game Week 38 också. Och sen dubblar jag upp i Chelsea-försvaret, också något som jag har haft i stort sett hela tiden i form av Chilwell och Reece James. Jag vet att en del har varit oroliga kopplat till mittbacksituationen. Nu är Koulibaly på plats, men det ryktas även om att de försöker få in antingen Koundé från Sevilla eller Kimpembe från PSG. Känner mig ganska trygg. Blir det en fyrbackslinje, blir det en fembackslinje? Ja, alltså såklart, jag skulle helst se både James och Chilwell i en wingbacks-positioner i en fembackslinje. Men vi vet ju vad Trent Robertson gör i Liverpools fyrbackslinje. Och jag ser ungefär Chelsea på samma sätt med Chilwell och James. Så det är min fyrbackslinje. Vill du att jag går vidare eller ska vi prata för backlinje och målvaktsposition nu?
Nej, men jag tycker att jag kör igenom hela bygget så kan vi kika på det när du är klar med det. För jag tycker att valen hör ihop med varandra.
Mm. Och går vi upp på mittfältet så är det lika bra att börja med Mohamed Salah. Jag tror att de flesta redan har listat ut att både Mohamed Salah och Luis Diaz sitter i mitt bygge när inte Robertson nämns i de bakre leden. För det gör de, Salah och Diaz sitter på mittfältet tillsammans med två billigare alternativ i Gabriel Martinelli och Neto från Wolves. Och Martinelli, visst, det finns en del så här kopplat till speltid. Jag tror att han kommer vara första val och spela en hel del. Jag tycker att kanske en Saka är ett bättre val, men 2,0 dyrare och sådär. Jag vill så gärna ha minst en 8,0 mittfältare och när jag inte går på Robertson så blir det Luis Diaz. Vi ser en Jota som dras med lite skador och... ja, det är knappast någon nackdel för Dias chans till speltid här i början. Neto, ja, för mig den absolut bästa 5,5 mittfältaren. Och det är kanske tröttsamt att höra. Jag vet att det är folk som har klagat på det. Jag har inga jätteförväntningar på honom. Men Wolves har bra spelschema. 5,5 spelare är en möjliggörare. Och på topp då hittar vi Gabriel Jesus från Arsenal. Och vi hittar en Harry Kane från Tottenham. Och det kan jag säga på en gång, Kane, Haaland, alltså jag ändrar inte det varje dag, men jag skulle lika gärna kunna göra det. Det känns som ett 50-50 beslut och det kommer kanske liksom avgöras på liksom, när liksom 5 minuter innan deadline vem jag kommer gå på. Just nu sitter Kane där. Båda är bra. Jag vet att Haaland, att den stora grejen är liksom Game Week 2 som man pratar om. Då Haaland ska möta Bournemouth. Men ja, jag tycker kollar man de liksom på lite perspektiv så ser jag att jag förmodligen kommer att binda på Kane oftare än vad jag har på Haaland. Eller där jag tycker han är det bästa kaptensalternativet vid sidan av Salah. Så ja, så ser det ut. Jag har en jättebillig bänk med 4,0 målvakt. Jag har Nico Williams som en förhoppningsvis spelande 4,0 försvarare i Nottingham. Jag har Andreas Pereira i Fulham som förhoppningsvis en spelande 4,5 mittfältare. Och jag har en 4,5 anfallare. Just nu är det Greenwood där. Så det är bygget. Mm. Dra igång motorsågen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det blir svårt eftersom det är mycket som är lika från mitt eget bygge, föga förvånande kanske. Men på några positioner skiljer det och det är ju ändå glädjande för det kommer att ge oss någonting att diskutera. Men vi kan väl börja bakifrån med lite målvaktförsvar. Och du har ju varit inne på Ederson egentligen ända sedan priserna släpptes. Så det känns rimligt att du fortsätter med den tanken. Jag tror att om du landar någon annanstans och sen så håller City mycket nollor och sådär så kommer du att liksom sitta och varför höll jag inte fast vid det.
Men jag tror också att det kommer dra sig ett relativt tidigt wildcard. Då kommer jag förmodligen byta ifrån Ederson. Då tror jag att det kommer vara tydligare vem som är den bästa budgetmålvakten. Men i början, just med Citys spelschema, därför dubblar jag upp i City-försvaret. Och Ederson känns som ett så fruktansvärt säkert kort. Och jag räknar med att få rätt många nollor om man ser liksom de första 6-7 game weeksen.
Ja, men precis. Och sen är det ju spännande med Diaz istället för Cancelo. Där kommer du ju sticka ut rent TSP-mässigt. Där är det ju liksom en... Ja, alltså flyger Cancelo, då är det klart, då blir det ju jobbigt liksom. Men
Jag hittar inte 1,0 i det här bygget.
Nej, jag förstår det. Och, jag har också suttit och letat 1,0 och det är lättare sagt än gjort. Alltså.
Grejen är, skulle jag hitta 1,0 så tror jag det lockats ganska mycket av att ha Robertson där istället. För han saknar jag verkligen. Och då hade jag kunnat gått på Saka istället för Diaz till exempel som 8,0 mittfältare. Jag vet inte. Blir det så att jag tar liksom 1,0 från målvaktssidan, men då sitter jag inte med dubbelt City-försvar. Tycker jag att Cancelo är en bättre liksom fantasy-tillgång än Diaz? Ja, det gör jag. Men det skiljer också 1,0.
Precis.
Min förhoppning blir väl där att Cancelo fortsätter dra upp jättefina XG-siffror och liksom expected goal involvement, men utan att få så mycket utdelning, för det fick han ju faktiskt inte förra året. Diaz har ett visst offensivt hot på fasta, men alltså expected goal involvement kommer Cancelo att trumfa Diaz på, även om jag tror att Diaz minuter kanske är lite mer säkra än vad Cancelo säger.
Precis. Dubben på Chelsea där är ju intressant. Du nämnde Koulibaly som är värvad. Kostar ju 5,5 såg jag att de hade presenterat. Det är väl ingen målkung direkt. 13 mål på ett par hundra matcher i Napoli. Känns ju som att det är ytterbackarna man ska hålla sig till. Om det är så att du bara fick ha en utav dem. Jag ställde frågan till Joakim Längeroth. Vem hade du gått på då, James och Chilwell?
Jag tycker att det är en coin flip. Skulle kanske gå på Reece James kopplat till Chilwells skadehistorik från förra året. Men jag tror han får en försång nu, borde inte vara något problem. Jag skulle säga att James kanske har en högre potential på assistsidan, medan Chilwell är mer ett liksom målhot. Och ja, jag vet inte. Men jag tror jag går på Reece James.
Jag tänker Alonso kanske känns som ett lite större. Man tänkte ju inför förra säsongen att han var helt uträknad och sen kom han tillbaka från frysboxen. Det var väl i samband med Chilwells skada där också. Vi får väl se, men jag håller med dig att det är bra val båda två. Men det är inte så mycket att säga om backlinjen. Det är ju en stark big at the back får vi väl ändå säga. Med fyra spicy backar.
Det är ingen Spurs-försvarare. Jag vet att både Perisic och Doherty har pratats en del om. Perisic har varit väldigt nära mitt lag och han var inne ett tag. Däremot så har han inte fått några försångsminuter än. Och drog ju på sig en skada i Inter och har liksom inte gjort en enda minut. Tveksam om han kommer starta. Kan visa sig vara en kanonspelare längre fram. Men jag är inte sugen att liksom starta med honom Game Week 1 som det ser ut nu. Sen så har vi fortfarande några veckor kvar. Vi får väl se. Men jag tror att risken är ganska stor att Perisic kommer. Det kommer ta lite tid när han kommer in. Kopplat till att han inte är med i Contes stenhårda försäsong här. Eller han är med på försäsongen och tränar efter egen förmåga. Men han är inte matchredo på något sätt.
Nej, men precis, och rotationsrisken känns ju massiv. Ja. Speciellt när han har gått och sagt att Lucas Moura ska vara wingback också.
Precis. Jag känner sådär att jag avvaktar, väntar och ser där lite grann trots att Spurs har fint schema. På Arsenal sidan har jag inte heller någon försvarare och Tomiyasu har varit inne. Jag gillar ju Gabriel också. Det är ju en spelare som skulle kunna komma in. Jag gör en Diaz till Gabriel, spara in en miljon, kan jag göra någonting annat med. Och sådär, jag har 0,0 på banken med det här bygget, det tror jag inte jag nämnde. Skulle ju kunna vara fint att sitta med 0,5, gör den inte lika liksom tvingad. Jag vet att folk pratar om det, att liksom, jag vill ha en 8,0 mitt fält eller minst, kanske två, så man kan byta dem emellan. Är det så att min floppar och någon annan flyger? Ja, problemet är ju, jag säger mig själv, jag gör inte tidiga byten. Och då kommer den spelaren ha stigit 0,1 eller mina sjunkit 0,1. Och då har jag ändå inte möjlighet att göra det på ett byte. Så att vi har pratat om det förut, att ha 0,5 på banken, det är inte helt fel. Samtidigt så är det så att du får ett bygge som du är mycket mer nöjd med. Då, jag skulle inte försämra mitt lag på förhand för att ha de här 0,5. Men kan man hitta dem så är det ju kanon.
Vad tänkte jag säga, vi får ju rapporter om att Sinchenko mer eller mindre, såg något foto där på han i Arsenal-tröja, att det ska ha mer eller mindre klart att han går till Gunners. Och då har det ju spekulerats en hel del i att han kan spela i Xhaka-rollen där på mittfältet. Och värvar man honom så tror man väl att han kommer att få en hel del speltid i Arsenal. Billig. Är det någon som du fundrar på om det är så att transfern går igenom?
Ja, men han skulle väl kunna vara det, men just nu det ska i så fall det att han ska in i Arsenals försäsong, spela några matcher, ser riktigt bra ut för jag ska starta med honom, annars är det för mig wait and see. Jag vet vad jag får i de andra Arsenal-försvararna, Tomiyasu och Gabriel, som jag inte ser på något sätt att deras position hotas av Zinchenko kommer in. Nej, för mig är det wait and see om det inte är så att han kommer in och fullständigt flyger i några försångsmatcher. Men det känns inte som en sån spelare heller som bara går in och äger en försång.
Nej, precis. Kanske mer en spelare som går in och gör sitt jobb. Jag håller med dig där. Att just det här att man blir så oerhört liksom sugen på bara in med honom nu när han byter lag. Men som du säger, vi kommer förmodligen dra ett ganska tidigt wildcard. Det skulle kunna vara en sån spelare som är typ första spelaren du trycker in i ett wildcard i Game Week 8 till exempel. Utifrån från priset. Men inte mycket mer att säga om backlinjen. Det är ju en jävligt bra backlinje. Det går ju inte att snacka bort. Känner du någon risk för att den blir för baktung?
Nej, också kopplat till möjligheter tidigt wildcard. Behöver jag switcha om så kan jag göra det. Det är också att det behövs ingen wildcard för att switcha om. Jag kan liksom hitta lite pengar, gå ner från, nu har jag 3 stycken 6,0 försvarare. Jag ser inte att jag kanske ska switcha ner Trent. Det ska vara en skada. Men annars, gå bort från en av Chelsea-försvararna eller gå bort från Diaz, gå ner. Det finns ju mycket värde i 4,5 och 5,0 och då får man loss pengar och ska man nyttja dem på annat håll om det skulle behövas utan att dra ett wildcard. Så att jag tror att det går ganska enkelt att ta sig ifrån. Samtidigt ser jag inte riktigt om det skulle vara skador eller sådana saker, varför jag skulle vilja ta mig ifrån med de fina scheman som ligger på City, Liverpool och Chelsea så pass tidigt. Utan nej, jag känner mig ganska nöjd och lite för nöjd med det.
Nej, men det tycker vi lämnar försvaret här, kliver över till mittfältet. Där tänker jag att det är väldigt likt det som jag har. Och så det är svårt liksom att hitta några inputspår. Det är som är liksom att ifrågasätta, för att jag menar, Sala Diaz, det är ju liksom på ett sätt kommer vara mycket av en no-brainer, tror jag. Du var inne på det själv med Diota, dras med skadebekymmer. Jag tycker Luis Diaz är underprisad. Och sen är det ju Sala eller då Sala. Hur många premium ska man ha? Jungminsson vill man ju gärna få in med 12 miljoner. Alltså, ja. Kudos till de som lyckas få in honom. Är det någon som du har kikat på av de andra premiumspelarna som skulle kunna ta sig in på något sätt?
Nej, alltså jag tror inte på 3 premiumspelare. Man kan få ihop ett rätt okej lag. Jag kollar på det och ha. I så fall skulle det vara Kane, Haaland och Salah som jag skulle ha. Jag hade inte gått på sån. Men det som händer, ska jag ha ett liksom, inte göra för stora uppoffringar på försvaret och mittfältet, då är det Jesus som måste bli Haaland. Och det vill jag inte. För jag vill ha Jesus. Och ska jag gå med ett tremannanfall, ja, alltså då blir det ganska stora uppoffringar i framförallt mitt tunga försvar. Alternativt att gå utan någon 8,0 mittfältare och gå med ganska få mittfältare förmodligen. Jag tror att det är liksom görbart. Det är inte så flexibelt. Det är ju svårt att då sen kliva av. Skulle jag ha Jesus, Haaland och Kane på topp, så skulle jag ha svårt att kliva från dem, för att alla de har så pass bra spelscheman. Och det är där jag måste kliva ifrån för att få loss pengar någonstans om jag vill uppgradera någon annanstans. Så jag ser det inte så flexibelt. Å andra sidan har man det här tidiga wildcardet att dra då. Men jag vet inte. Även om man har det så är jag inte supersugen att bli tvingad till att använda det liksom i Game Week 3. För att jag känner att det är liksom flera mittfältsalternativ eller försvarsalternativ som jag inte har som börjar leverera, som många sitter på. Jag liksom inte vill att det ska fortsätta rinna iväg. Då tror jag lite, då får man lite stå sitt kast, och jag är inte beredd att ta den, vad jag tycker är en chans. Jag kan bara sätta binden på en av dem i varje omgång, så att jag vill nog ha två. Sen som det är Salah och Kane eller om det är Salah Haaland, det låter jag som sagt vara osagt, och det kan ändras flera gånger, men ja, det är vad jag tänker. Jag känner också, även om jag själv säger att jag har 0, inte har 0,5 på banken, att jag vill ha en 8,0 mittfältare minst. Och när jag inte hade Robertson blev det Diaz. Jag håller väl Diaz och Saka som de bästa 8,0 mittfältarna att starta med i Game Week 1. Nu har jag både Jesus och Martinelli i det här laget. Jag vet inte om jag skulle vilja ha Jesus, Saka och Martinelli. Är det så att Arsenal inte får igång allting offensivt när säsongen drar igång, så sitta trippelt Arsenal offensiv även om matcherna är bra vet jag inte. Men det skulle kunna vara så att man hittade pengar någonstans och kan göra Martinelli till en Saka. Säg att sitta med två 8,0 mittfältare i både Diaz och Saka, det har varit jättefint. Men då ska de där 2,0 någonstans, och då blir det uppoffringar i försvaret. 4,5 målvakt säkerligen, och att jag behöver göra någon 6,0 back till en 5,0 eller 4,5.
Nej, men jag hör du säger, och just det där sökandet efter liksom ett lag med två 8,0 som känns bekvämt hela vägen, det har jag lagt mycket tid på och insett att det kommer nog inte hända, utan det är nog bara att acceptera att vill man liksom satsa, och då blir det liksom bigger front snarare. Om man säger att man har Salah och två 8,0 och sen har ett ganska starkt anfall, då blir det ju väldigt framåtungt istället. Jämfört med vad många kommer att spela, så att det kan vara en liten liksom tipping point där. Hur väljer man med den här tredje mittfältsplatsen om man i ett 4-4-2? Väljer man att gå den lite lättare eller lite tyngre? För du sa det, man hittar pengar från Martinelli till Saka, men det är ändå 2 miljoner. Det är mycket pengar när man sitter i slutet där, och det räcker liksom oftast inte ens med en uppoffring, utan du kanske måste göra två.
Och jag tycker så här, jag har sett hur mycket byggen som helst på Twitter och i vår messenger-tråd. Det finns alltid någonting som man tycker så här, fast han har inte den spelaren. Eller, den där spelaren är inte superbra. Och det är väl Neto och Martinelli i mitt lag som man kan tycka så här, de är inte supergrymma. Nej, det är de inte, men det är möjliggörare. Jag tycker Martinellis tak är rätt bra. Får han speltid och vi får liksom fortsatta indikationer på det här på försången, men då tycker jag att han är rätt spännande. Neto, men han är 5,5, bra matcher. Ja, jag känner mig ganska trygg med att gå på honom, men har inga jätteförväntningar. Det är inte så att jag kommer få panik efter 3 gameweeks så han inte gjort en offensiv poäng och känner att jag måste liksom kasta in ett wildcard eller liksom måste hitta en annan 5,5 mittfältare. Han får sitta där och ticka in. Är det så att Forest har en bra match eller att Fulham har en bra match, ja, men då kanske jag spelar Pereira eller Nico Williams om det skulle liksom vara så. Men ser även att det kan komma poäng från Netos fötter. Det har vi sett när han spelar. Det är en jävligt skicklig spelare.
Så. Ja, 5,5 håller jag med dig om att det är det mesta. 6,0 Martinelli. Han har varit väldigt mycket mitt lag, ska jag säga. Bruno Guimaraes. Är det någon som har fyrerat någonting?
Jo, men det har han väl. Jag har kikat lite grann ditåt. Men just nu håller jag Martinelli lite före. Men det är också så här vad man ser form på försäsong och så. Det är liksom långt kvar. Men alltså Newcastle också fina matcher blandat. Alltså är det så att man går på honom, men då skulle jag verkligen vilja ha någon annan att spela i Game Week 3 och Game Week 5. När de ska möta City och Liverpool. För det är ju riktigt tuffa matcher. De har Forest i Game Week 1, supermatch såklart. Sen är det Brighton borta i Game Week 2. Ja, de är rätt tajta, eller har varit i alla fall. Och sen City i 3:an, Wolves borta i 4:an. Det är ingen enkel bortamatch mot Wolves som säkert kommer vara rätt defensivt. Och så Liverpool borta i Game Week 5. Ja, jag vet inte, jag tycker Arsenals matcher är bättre. Brunos speltid är nog betydligt mycket säkrare än vad Martinelli är. Samtidigt, det fina med Arsenal, det är att de har ju Europaspel, men de spelar i Europa League, och jag tror att i början av Europa League så kommer Arsenal spela junisar, eller blanda upp en hel del i alla fall. Så de kommer inte påverkas allt för mycket utav det Europaspelet. Dessutom ska man säga att Europaspelet kommer igång senare, så det påverkas ju inte i början, även om de andra lagen då med Spurs och Chelsea, Liverpool, City ska spela Champions League. Så ja, men jag vet inte, vad tror du om Martinelli? Är han i Arsenals första elva eller?
Jo, men det tror jag väl i alla fall. De har ju en hel del spelare. Det känns som att det är där de värvar offensiv och mittfältare. Så vi får se lite hur Arteta har tänkt att spela. Men har han tänkt att spela liksom ett 4-2-3-1, så är han ju given ändå som den bästa spelaren. Sen tycker jag att det var... Jag vet att de två matcherna som Arsenal mötte Liverpool, så hade han lekstuga med Trent Alexander-Arnold. Båda matcherna. Men han gjorde 0 mål och 0 assist på de två matcherna. Så att det är väl, han måste ju komma upp och få lite mer slutprodukt. Men han är ung, nyss slagit igenom. Han har ju kapacitet. Så att det kan ju
också se bara... 6,0. Ja, exakt, behöver inte ha jättehöga förväntningar. Han är en möjliggörare för att jag ska kunna ha den här fina backlinjen som förmodligen ska ta en hel del poäng. Och att jag kan ha Jesus och Kane där uppe. Och så. Sen så kan det nog trilla in en del poäng. Men man får också sätta lite... förväntningar efter prislapp.
Kikar vi på anfallet där egentligen, så det sista jag tänkte höra med dig. Vi hörde lite rykten om en Brocha som var utlånad till Southampton förra säsongen, nu tillbaka i Chelsea. Det ryktas om West Ham, 5,5. Låt säga att vi ser en transfer de närmsta dagarna här nu och han kommer in. Skulle det kunna vara någon som rubbar lite tankarna? Du sitter ju med en 4-5 på bänken nu, förmodligen allra längst bak då på bänken i anfallet. Skulle det kunna vara värt att hitta en miljon för att få en spelande broscha i West Ham?
Jag tror inte det. Inte från, från Game Week 1. Kan absolut vara ett alternativ längre fram under säsong. Men när jag tar ut mitt Game Week 1-lag, jag tror jag nämnde det i någon podd vi gjorde, att jag ska försöka vara mycket mer kortsiktig. Och nej, jag ser inte anledning. Jag vill ha pengarna i min första elva. Blir det så att det blir pengar över, så kan jag ha en bra första avbytare. Men jag ser inte att det är en 5,5 anfallare. Det jag däremot vill skicka med till folk. Jag har sett en del som går bara med en anfallare. Att man kanske har Haaland på topp. Och sen har man 2 4-5-or. Det är lite risky skulle jag säga. För är det så att Haaland får en vila eller rotation, som man mycket väl kan få utav Pep egentligen när som helst, ja, men då får du inte in, även om du har lagt pengar på din första avbytare. För du måste ju spela med minst en anfallare. Jag tycker att man ska ha två spelande anfallare i alla fall.
Men jag håller med. Man har sett en hel del 5-4-1 på Twitter och sådär, så det är en bra shout, att då bör man nog ha en andra anfallare som åtminstone spelar.
Ja, speciellt om man går på Haaland före Kane. Kanes minuter känner jag mig mer trygg med i så fall.
Oh ja. Nej, men jag tror att vi har gått igenom. Jag känner mig nöjd. Det är kul att det finns några positioner som skiljer. Jag var lite orolig att det skulle vara karbonkopian. men är du redo att höra mot draget?
Ja, jag skulle gissa att Cancelo är med och inte någon Diaz, och du har inte en 5,5 Ederson i mål i alla fall.
Nej, så är det. Målvaktspositionen har jag verkligen stött och blött, och den är ju långt ifrån given. Men just nu så sitter Mendy i målet, och det är för att jag tycker att han är en oerhört prisvärd 5,0 målvakt. Så med det bygget som är framför så är liksom 5,0 det som fanns kvar. Då tyckte jag att jag har precis som du valt 4-4-2 i dagsläget. Vi river väl av backlinjen också, för den liksom går ju lite hand i hand. Och Trent Alexander-Arnold, som sagt, given. Cancelo mycket riktigt, som du nämnde, är ju där. Vi har en Reece James, och det är liksom min trio som har varit ganska solid. Sen har jag haft en Chilwell har varit inne. Du nämnde Perisic där. Ja, lite i början. Men Trent, James, Cancelo kompletteras av en Lewis Dunk i Brighton. För tillfället. De har ju en ganska liksom på pappret. Vad ska man kalla det för? Tuff ris i första match United borta. Men om man tänker sig att man liksom ska tänka, som du var inne på, hyfsat kortsiktigt, se första 8 gameweeksen, så har Brighton ett ganska fint schema. Man möter Newcastle, Leeds, Fulham och Bournemouth och Palace. Alltså det, jag tror att det kan finnas chans till en del nollor. Och jag är inte jätte liksom överväldigad över utbudet på 4,5 backar. Jag vet att det är bättre än vad det har varit tidigare år, så ur den aspekten. Så är det klart att det finns mer att välja på. Men jag vet inte, jag är kanske lite kräsen, men jag landade i en Lewis Dunk som fjärde back. Så det är lite lättare försvar än vad du hade. Det här gör ju att jag har lastat lite hårdare på mittfältet. Men i mitt fyra mellan mittfält så är det 3 av 4 som du hade. Och det är Salah, det är Diaz och det är Neto. Och de har varit faktiskt i typ alla drafts. Det är fjärde positionen som har varit allt ifrån Martinelli till Phil Foden, som jag har verkligen försökt att jobba in. Jag håller ju Foden före Saka. Tror att han kan leverera riktigt bra från början av säsongen. Jag tror att han kommer få spela en hel del i Pep Trollet. Låg TSB under 10%. Jag ser mycket värde i en Phil Foden, men jag har liksom inte riktigt råd med honom nu. Så i bygget just nu sitter Philip Coutinho. Och det är liksom ännu mer kortsiktigt kan man säga. För de har ju 3 kanonmatcher första 3. Med Bournemouth, Everton, Palace. Sen har man West Ham hemma och det är en helt okej match. Sen ser det väldigt rött ut när man tittar på matchen och så här. Men Arsenal borta måste inte vara en tuff match. Sen har absolut att möta City i 6:an. Men Leicester borta i 7:an behöver inte vara tuff. Och sen är vi tillbaka på Southampton och Leeds och Nottingham och sådär. Så att jag tycker första 8-10 matcherna ser ganska okej ut. Och nu har han fått vänja sig och akklimatisera sig. Återakklimatisera sig kanske man ska säga. Till Premier League. Hittat sin roll. Jag tror att han kommer att få mycket speltid. Aston Villa ligger och smyger lite. Jag tycker man ser ganska få drafts med både Coutinho och de båda anfallarna. Både Ings och nu tappar jag namnet på
Watkins. Kollega.
Watkins, tack. Väldigt sällan man ser dem i byggen. Även med till cash på 5 miljoner tycker jag är bra värde. Så att Villa vill jag slå lite en sån här varningens slag, för det är väldigt låga TSB-siffror också. Så att om det landar i en Coutinho game week 1 så ja, okej, okay, 20%. Men är lite förbisedd ändå tycker jag att han är. Men Salah, Diaz, Coutinho, Neto, 4 man i fältet. Och sen är det inte mer spännande än att det är Jesus Haaland i anfallet. De har också varit ganska givna för min del. Och visst, Kane Haaland. Du var inne på coinflippet mellan James och Chilwell. Och Haaland, Kane, det, alltså, om den ena gör hattrick och den andra blankar så kommer det att slå väldigt, väldigt liksom hårt mot respektive sida hur man ska se det i gameweeket. Men det är bara att ta ställning helt enkelt. Och i dagsläget så är det Haaland och Jesus i bygget.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bänken, hur är det så billigt som möjligt?
Ja, 4,0 målvakt, Nico Williams, Andreas Pereira och en 4,5 anfallare. Mm. Jag tycker det känns som en väldigt bra bänk, för Nico Williams skulle jag kan tänka mig att spela en del. Andreas Pereira i värsta fall. Och två spelare som ändå borde ha bra chans på speltid. Jag känner mig ganska trygg med att jag åtminstone har en spelande spelare på bänken, och då har jag ändå gått så lätt man bara kan. Så den bänken känner jag mig väldigt trygg med. Utan sker det förändringar så är det sannolikt i elvan.
Mm. Ja, Nico Williams, Coutinho, jag ser en viss Liverpool-koppling. Nico Williams har ju själv i bygget, så jag ska inte säga för mycket. Coutinho, alltså, nej, jag vet inte, Fredrik.
Mm. Vi får se.
Sjukt mätt är han nu, det är en sån här brasse, nu har han fått sitt kontrakt i Villa.
Eller oerhört revanschsugen kan också vara.
Tyckte vi såg en rätt rejäl avtrubbning på Coutinho liksom slutet av förra säsongen. Jag brukar värdera sånt ganska högt, hur man avslutar liksom föregående säsong. Får ju såklart se hur det ser ut här i försäsongsmatcherna för Villa. Mm. Men vad jag har hört att Leon Bailey har gjort det väldigt bra försäsongsmatcherna. Till exempel 5,0.
Ja, nej, men det är verkligen...
ska man skjuta in. Men det är såklart mycket mer osäkert i speltid. De här fem byterna, det luktar också tidiga byten på Coutinho, så som det även har varit tidigare. När du har utrymme för en 7,0 försvarare eller mittfältare. Du nämnde Foden på 8,0, men Grealish är ju prissatt 7,0, och han varit inne i bygget något.
Det har han absolut. Det ser ju mycket snyggare ut med tre City-spelare. Och han finns absolut där. Om det visar sig att han är väldigt het på gröten här under försäsongen, så skulle han mycket väl kunna vara 7,0. Jag vet inte om någon tidigare på att han skulle ju kunna vara liksom dolt guld. Om han är så bra som han var sista säsongen i Villa. Som sagt, Foden känns för min del mer säker på speltid i dagsläget. Men då behöver jag göra Dank till en 4,0 försvarare och Mendy till en 4,5 målvakt. Det är egentligen de två liksom, downgraden jag behöver göra för att få in Foden. Så där går det lite fram och tillbaka. Dank till en 4,0, det har jag inga jätteproblem med, att jag kanske måste spela Nico Williams till exempel. Få in en Vestergaard eller någonting, worst case. Men behöva sänka Mendy till Sanchez. Ja, vi får se. Men Foden, det vore fint att ha Salah, Diaz, Foden, Neto i ett fyrmanna mittfält. Jesus, Haaland, för då skulle det kännas som att jag hade lagt ganska bra med krut framåt. Och ändå sitta med Cancelo och Trent och James i backlinjen. Mm. Men som sagt, då har jag ju en 4,0 försvarare i startelvan också.
Jo, men det var ju det jag var inne på tidigare. Det kommer alltid finnas saker att hitta i lagen. Att men det där är inte perfekt. Nej, det blir liksom inte. Man har inte fri budget. Och då behöver man göra uppoffringar någonstans. Man kan, det här vet jag, vi har pratat om tidigare säsonger. Man kan inte ha alla. Så där måste man bara göra sin bedömning. Vilka är spelarna jag absolut inte kan tänka mig gå utan. Och vilka spelare är som jag verkligen tror på och liksom vill ha i mitt lag. Och sen så får man bara kolla, vart finns det värde då som gör att jag får möjlighet att få in det här, så många spelare utav min liksom topp 11 som jag kan tänka mig. Och liksom, vart kan jag då göra uppoffringarna?
Jag tycker också att fördelen med, nu har ju både du och jag valt i dagsläget en 4-4-2, och fördelen med det är ju att du alltid får in vid en autosub din första avbytare, oavsett var någonstans i vilken lagdel. Som en liksom en inte blank, utan att en spelare inte spelar alls då. Jämfört som du var inne på det med en anfallare, och så sitter man med 2-4-5, och då får du in en av dem. Så det gör ju att jag ändå skulle kunna faktiskt kunna tänka mig att gambla lite och göra Dank till en 4-0, Mendy till Sanchez, spara in en miljon, uppgradera Coutinho till Foden till exempel, spela Nico Williams och så ha Andreas Pereira på första kvisten, och sen ha Vestergaard och Fors i Brentford. Det är ju ingen stark bänk, men vi har ju pratat om det tidigare med de här fler byterna, hur stark bänk kommer det att behövas. Ja, känslan just nu är att två spelande bänkspelare, man säger, det känner jag mig väldigt trygg med. Jag är lite inne på att man kan faktiskt gambla med en också.
Ja, det beror lite på vad man har för bygge skulle jag säga. Du var ju helt säker där, eller helt säker, men det lät som att du var väldigt trygg med Foden och hans speltid här. Vart ser du att han ska spela i Pep City nu när det inte kommer vara speciellt mycket falska nior?
Ja, men jag tycker det är det som är grejen med Foden, att du kommer att kunna se honom på många olika positioner. Jag tror att han kommer att spela honom primärt till vänster om Haaland. Jag tror han kommer att spela Mahrez till höger. Foden, Haaland, Mahrez tror jag kommer att vara Peps första val. Sen kommer Grealish att vara där. Men Grealish är också en mångsidig spelare. Är hans favoritposition och bästa position verkligen vänster ytter i ett 4-3-3? Nej, det tycker jag inte att det är. Så jag kan mycket väl se att en Grealish plockas ner till en central mittfältsroll bredvid De Bruyne till exempel. Nu när man har fått in Calvin Phillips, en Phillips, De Bruyne, Grealish på mittfältet i matcher där City ser att de är mer eller mindre överlägsna. Och jag tror att Foden är också ganska allsidig. Vi vet att Pep gillar honom. Jag tror att det kommer att finnas speltid. 8,0 är ganska billig väg in i en spelare. Och även om det är så att han inte... Man får ju ta att plockar man in City-spelare, då kommer det komma rotationer. Så är det ju. Men nu i början så tror jag att han är en del av Citys starkaste elva. Och jag tror att det är den som Pep kommer att ställa på plan.
Du nämner ju inte nu, du nämner Grealish och sådär. Jag vet inte om det är någon anledning till att du inte nämner Bilva, men han ska väl också ha sin speltid tänker jag.
Ja, Bernardo ska in, men det känns som att Pep kanske kan bänka honom eller slänga in honom i 65 om det är så. Då har han ny förvärvet där, Julian Alvarez kan han heta så.
Ja, yes.
Om du sätter en pistol mot tidningen så gissar jag att både Bilva och Alvarez sitter på bänken Game Week 1. Det är min pepprolett gissning, men som sagt det är en roulette, så att ge sig in i den är ju det fina vinster på vinstlapparna, men det är många nitlotter. Så är det.
Ja, det är det som jag håller emot. Jag har sett en del som där Foden, både Foden och Mahrez faktiskt letar sig in i ganska många byggen. Och att då liksom lägga 8,0 på dem där, alltså Mahrez har vi sett tidigare, han är ju så bra när han får speltid, ja. Men jag vet inte, någonting är det ju. Jag vet inte om det här är säsongen då Mahrez helt plötsligt kommer få liksom start vecka efter vecka efter vecka. Nej, jag tror inte det. Och jag har dålig koll på Alvarez. Om han liksom är backup till Haaland eller om han kommer kunna utgå från en kant. Lite som Jesus också kunde göra. Lite osäker. Men det gör till exempel som en Saka som liksom är första mannen att skrivas in i liksom Arsenals elva. Att han går före. Jag tycker både Diaz och Saka går före. Sen ditt Arsenal-frakt i övrigt. du pratar 4,5 backar. Har gått på dunk. Hur har det varit där? Du ger ingen kärlek till en Tomiasso för 4,5. Jag ställer väl också samma fråga på målvaktspositionen där man du valde Mandy för 5,0. Vi har väl även en Ramsdale där för 5,0.
Absolut, och jag skulle säga Ramsdale, men Mandy tycker jag är liksom lite mer jämnt skägg. Men Tomiasso har dragits med lite småskavanker, White med lite småskavanker först. Nej, jag vet inte. Och jag tror, även om de har blivit av med en del mittbackar, så har de ju plockat in Koulibaly. De har fortfarande Thiago Silva. Så det är ju inget dåligt lag som Chelsea har. Plus att jag tycker Chelsea är ett bättre lag än Arsenal är. Så att jag vill hellre liksom ha min uppdubbling i James Mondy. Och gå ren på Arsenal defensiv. Än att börja trixa och ha Ramsdale och Tommy. Alltså det kommer inte, känslan just nu är att en Arsenal-dubbling i försvaret, det är väldigt långt bort. Det skulle kunna vara en Ramsdale istället för Mondy. Det skulle kunna vara, jag tycker båda lagen har fina spelscheman, men lockas mer i dagsläget av uppdubblingen på Chelsea-försvaret faktiskt.
Jag har ju suttit också utan dubbelt City-försvar där jag haft Perisic istället för Diaz och då haft istället för Nico Williams haft Tomiyasu som en lite lyx första avbytare snarare än en Nico Williams 4,0. Det har jag haft. Du ger ändå kärlek till Brighton där. Du var inne på det att liksom, man skulle gå på en 4,5 målvakt. Så nämnde du Sanchez före en Raya till exempel i Brentford.
Jo, men jag tycker Sanchez, jag var inne på Brighton har ju ett ganska så fint spelschema, lite så där bortglömt när det liksom är United borta i premiären och då blir det rätt att man nej, det vill jag inte ha. Nej, kanske inte.
Det är bästa matchen. Just alltså i en premiär så där se under ny tränare och så att det kommer säkert få mycket skott på sig och så där, men det kan vara så att det inte liksom taktar igång.
Nej, och vi såg att han är liksom Premier League-proven, given etta. Så att jag känner mig ganska trygg med om jag skulle behöva växla ner mig till en 4-5 att det är Sanchez. Sen är det inte säkert att det är just han som blir det bästa 4-5-valet. Och när vi drar ett wildcard så kan det vara så att man inser att nej, men vänta här nu. Forest, de spikar igen och det är Dean Henderson vi ska börja blicka mot. Eller ja, vem det nu än är som kommer att bli årets 4-5, lite som Sanchez blev förra säsongen. Så att, och som sagt Dunk i draften just nu också sån där liten kan glida med, kan hota på fasta situationer och det är ofta så Brighton på bortaplan liksom skapar sina chanser. Det är ju liksom lite med det materialet de har, även om de har blivit ett mycket mer spelande lag generellt så känns det ju som att Dunk på hörner är ju alltid liksom farlig. Det finns ju ett alternativ att gå på en Tarik Lamptey till exempel som kanske är mer frejdig och ytterback och hotar mer offensivt. Men Dunks speltid känns ju mer gjutet.
Verkligen. Nej, men det är väl egentligen det sista frågan jag skulle vilja kasta ut till dig. Jag tror jag vet svaret redan. Du har hela tiden varit väldigt pro Luis Diaz. Robertson. Skulle du vilja ge någon procent chans på att han sitter i The Anfielders Game Week 1-lag?
De är ju inte så höga som jag önskar att de vore. För jag håller med dig om att uppdubblingen, jag har suttit och fingrat lite på det. Liksom bara, inte liksom min slutlig draft, men bara börjat. Liksom tagit bort alla spelare, börjat med att sätta dit Trent och Robertson och Salah. Och det är klart att det ser väldigt bra ut. Och hade det inte varit för det här fina värdet i Diaz så hade ju förmodligen Robertson varit ganska given. För jag tycker den uppdubblingen har mycket att ge. Och procentsats 10% kanske. 90% att Diaz sitter där. Upptripplingen i Liverpool känns ganska given faktiskt i dagsläget. Det ska till någonting väldigt extraordinärt för att den inte ska vara liksom, och det är nog inte bara Liverpool hjärtat som talar, utan jag tror nog att om vi kollar TSB-mässigt så känns det som att Liverpool är det mest ägda laget, alltså det är flest spelare därifrån, det är många som sitter med upptripplingen och det är ju mycket, mycket värde i båda ytterbackarna och nu, ja. Salah har ju typ var och varannat lag, så att nej, jag vet inte. Vad känner du själv? Vad skulle du ge procent chansen att Robertson sitter i ditt? Är det lite högre än 10?
35 kanske. Alltså jag lockas ju extremt mycket av honom och jag håller han som den absolut bästa försvararen för 7,0. Alltså hästlängder före Cancelo. Men det är ju inte bara att ställa dem mot varandra, utan man måste kolla på helheten i laget. Och som det är just nu så har inte jag råd att ha en 7,0-back med liksom, utan att göra de uppoffringar. Jag vill inte ha en 4,5 målvakt. Jag lockas inte så mycket av 5,0 målvakterna heller. Inte i starten. Mondy går bort helt för mig. Sett till att jag spelar Chilwell och James. Så upptripplingen i Chelsea-försvaret, där känner jag mig inte trygg. Jag tycker att det är liksom modigt nog att gå på dubbelt. Och nej, jag vet inte. Jag skulle vilja säga typ 50%, men det är det nog inte. För jag har försökt få in han nästan hela tiden. Men jag blir inte nöjd med hela bygget på samma sätt som jag blir när jag har Diaz. Det är konstigt för att Diaz är 1,0 dyrare. Men det är på en annan position. Drar jag in Robertson i mitt lag, då har jag inte en 8,0 mittfältare. Och då det känns lite för stort avkall.
Ja, det är ju liksom en nyckelprispunkt, för vi har mycket av det göttiga ligger ju runt 8,0. Vi har inte nämnt en Mason Mount till exempel. Nu är det för att både du och jag dubblar Chelsea försvaren. Du är två backar, jag är målback plus back. Men det är ju ingen som kan säga att jag såg det inte komma om Mason Mount inleder liksom 10, 7, 8 i de tre första matcherna med poängsnitten. Alltså han har ju det i sig. Och det har också flugit lite under radarn kan jag tycka. Jag har inte TSB:n i huvudet, men den är väl inte var så hög som man kanske hade gissat att den skulle vara.
Nej, och det är ju konkurrens. Jag tycker de har varit lite tråkiga där FBL med att prisa så många 8,0. Vissa kanske tycker det är kul att man ska göra ett val, men jag tycker man kunde gjort en distinktion att liksom, jag tycker till exempel Diaz skulle kosta 8,5.
Och så kan man kunna sänkt Madison till 7,5, för han känns ju som att
ja, eller Kulusevski som du var inne på tidigare, som du tyckte var fel. Alltså att lite skilja dem åt och göra liksom locka lite, ställa lite frågor. Jag måste ta med den också. Du pratar om att liksom de allra flesta kommer sitta med tre Liverpool. Det kan jag ju bara instämma i. Det är inte bara ditt Liverpool-hjärta, utan det är typ de första man tar ut. Så liksom, vilka i Liverpool ska jag ha? Men en av de största felprissättningarna någonsin, det måste ju vara Joel Matip som hamnar in på 6,0 i försvaret. Ja. Man jämför med de andra liksom, som ligger på 6,0, 6,5, liksom däromkring. Nej, det är så, jag tycker helt 5,0 rimligt.
Ja, alltså med tanke på att det är ju så att, menar, han är ju 30 eller 31 och vi har värvat in en Konaté för över en halv miljard som ju är tanken att han ska spela. En Konaté som ska sägas det, jag tar ju alltid tillfället i akt och nämna det, att han är alltså en centimeter längre än Van Dijk och typ 3 kilo tyngre. Så att om man tycker att Van Dijk är stor så är faktiskt Konaté ändå större. Han kostar 5,0. Och Matip dras ju, har gjort med varenda säsong förutom förra, han dragits med skador. Låt säga att han går sönder långsiktigt, så att Konaté blir en given back. Ja, då är det ju att den där tredje Liverpool-spotten är så himla värdefull. Men Konaté för 5,0, vi såg att han gjorde en hel del nickmål under förra säsongen.
Ett par stycken. Man drar inte in Konaté som en tredje Liverpool-spelare. Det är alldeles för bra värde i både Robertson och Diaz.
Jag tror ändå att får vi en långtidsskada på Matip, så tror jag vi kommer se Konaté i en del byggen. Jag säger inte att det är rätt, men jag tror att vi kommer att se det.
Ja, jag kan i alla fall säga det att om jag kommer i min Discord på torsdag för våra Patreons få upp ett bygge med Matip i mitt lag, då kommer det vara där liksom feedbacken kommer starta.
Då åker motorsågen fram alltså.
Alltså, jag tycker han är rätt fin att kolla på, Matip när han bryter fram från sin mittbacksposition så där. Men i ett fantasylag har han faktiskt ingenting att göra, speciellt inte till 6,0. Nej. Men jag vill egentligen, om inte du har något annat att skjuta in mer, gå mot en avslutning utav det här avsnittet. Och som sagt, slå ett slag för Patreon och vår Discord här på torsdag kväll, där man kan gå med, skicka in sin draft, och så kommer jag med feedback, synpunkter. Man kan få feedback, synpunkter än från andra Patreons, ställa lite frågor och så där, och så samtidigt stötta oss och vara med om utlottningen då för ett superklubbspel. Så välkommen in i värmen i vårt Patreon community. Och sen så slår jag ett slag för ligorna då. Gå med i poddligan, bli Patreon och gå med i vår Patreon-liga såklart. Men framförallt, missa inte Glenn-ligan som liksom har en stenhård deadline från Game Week 1. Var med, chans att vinna schyssta fotbollsresor till England för dig och en kompis. Bli liksom kompisar som ringer samtalet och säger: tjena, ska du med? Ska man över pölen och kolla lite fotboll. Då dricker man gratis i London eller i Liverpool eller vart resan nu bär av. Yes, Fredrik, något att tillägga? Eller ska vi bara säga det att vi kommer fortsätta bomba på med avsnitt. Det kommer något avsnitt där vi ska öppna upp för er lyssnare och ställa en del frågor inför avsnittet. Vi ska ju såklart ha den här genomgången där vi går igenom försvarare, mittfältare, anfallare, målvakter. Vilka är de bästa i de olika prisklasserna enligt oss? Och sen när det verkligen närmar sig till deadline för Game Week 1 så ska vi ta ut våra faktiska lag. Nu har ni hört draften, hur mycket kommer skiljas när vi har fått mer kött på benen i form av försångsmatcher. Det får vi se.
Ja, men stay tuned, vi återkommer i ämnet. Så, nej, men, jag tycker att du sammanfattade det bra. Vi nöjer oss så för idag.
Yes, hjälp oss att sprida ordet om våra ligor och podden. Mest information och bäst information hittar ni på Facebook-sidan Svenska FPL. Men följ oss gärna på Twitter också. Och med det, stort lycka till i ert draftande här framöver. Hej då!
Ha det gott, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.